Du lyssnar på OBS i P1.
Stilla havets övärld har länge utövat en stark lockelse på den europeiska fantasin. Men fantasierna har fått brutala följder. Och det finns viktiga skillnader i perspektiv mellan kolonisatörerna och de koloniserade. Det konstaterar Per J. Andersson i denna essä.
Stilla havet är världens största hav och täcker en tredjedel av planetens yta. Ändå är det en värld som existerar här i stort sett okänd för gemene västerlänning. Oceanien är den världsdel som vi har vagast uppfattning om. Visst, Australien och Nya Zeeland är ganska bekanta, men om vi zoomar in på kartan lite längre österut så ser vi en värld som påminner om små dammkorn mot en klarblå tapet. Då upptäcker vi också att öarna i det stora havet delats in i tre geografiska områden. Melanesien, Mikronesien och Polynesien. De svarta öarna, de små öarna och de många öarna. Få nyheter når oss härifrån och ännu färre böcker skrivna av någon som kommer härifrån. Däremot är ju de flesta av oss bekanta med berättelser med utifrån perspektiv som Robinson Crusoe och Pippi Långstrump i Söderhavet. Söderhavet var det gamla svenska namnet på detta hav som Magellan fann så lugnt att han namngav det Mar Pacifico, det fridfulla havet. Men det var knappast det första namnet på denna väldiga havsmassa. Européerna var heller inte först med att kartlägga området och att betrakta det som en helhet. Men det finns avgörande skillnader i hur Stilla havsområdets ursprungsbefolkningar och kolonisatörerna betraktade vad de såg. När européerna drog gränser mellan sina erövringar och isolerade öarna från varandra förvandlades havet till ett slags mellanrum, en tomhet. Det är, med den amerikanske historikern John R. Gillis ord, att tänka arkipelagiskt. Men medan européerna mest hade ögon för delarna så såg polynesierna, melanesierna och mikronesierna ett hav som förenade dem. De tillhörde ett hav av öar, snarare än en specifik ö. Den världsbilden blir tydlig när man läser den polynesiske författaren Witi Ihimaeras 80-talsroman The Whale Rider. I den berättas myten om hur den första maorien anlände till Aotearoa, som är det polynesiska namnet på Nya Zeeland, ridande på ryggen av en val som kommer simmande från djupet av den väldiga oceanen. Författaren Epeli Hauofa, som föddes på Papua Nya Guinea 1939, därefter pluggade på Fiji och sen bosatte sig på Tonga, har formulerat det som att Stillahavsöarna är en del av ett universum som inte bara består av den landyta som öarna utgör utan också av det omgivande havet. Att denna syn är återkommande hos många Stillahavsförfattare blir tydligt i brittiska litteraturvetaren Michelle Kewins bok Pacific Islands Writing, där hon går igenom de gamla myterna såväl som den samtida oceaniska litteraturen. Återkommande teman är konflikten mellan att stanna kvar och upprätthålla traditionerna och att emigrera till västerlandet och ge upp dem samma. Historien om Oceanien är därför historien om migration, alienation, hemlängtan och rotlöshet. Men också om resor på haven, om förflyttningarna, om navigation, kanotfärder och seglatser. Avfolkningen började tidigt. Många av dem som efter europeernas ankomst inte dukade under för influensan och mässlingen fördes bort som arbetskraft och hamnade på koppra och kryddplantager på Fiji och Mauritius eller i Nordamerika för att jobba på pälsfarmer som skogshuggare eller med valfiske. Om den europeiska ankomsten kan liknas vid en mardröm för Stilla havsborna så var och förblev deras hem en dröm och utopi i kolonisatörernas ögon. Inte minst en erotisk sån. På Tahiti så ansåg man sig ha hittat den ädle vilden som levde i det naturliga och lyckliga urtillstånd som upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau fantiserat om. År 1768 ankrade fransmannen Louis-Antoine de Bougainville utanför ön och hälsades av en flicka insvept i tyg som sakta snurrade på kroppen tills hon stod helt naken. Men det som de sex svultna franska sjömännen tolkade som en invit till fysisk beröring var i själva verket något helt annat. En polynesisk sedvana inför möten med gudar, hövdingar och högt uppsatta främlingar. En rituell handling som handlade om att visa respekt och vördnad. Ja, detta hindrade ju inte Bougainville från att i boken om sin jordenruntresa skildra mötet med den nakna kvinnokroppen som om Afrodite själv hade uppenbarat sig. Tahiti fick smeknamnet Nya Kytera efter Afrodites grekiska födelseö. Vid denna tid var kärleksgudinnans namn liktydigt med typ mjukporr, alltså ett lite finare sätt att säga att något var sexuellt upphetsande. De västerländska skribenterna såg öborna som sköra, ursprungliga, feminina och framförallt åtråvärda. Samma blick hade konstnärerna. Med på James Cooks expeditioner fanns John Webber, vars målningar föreställde palmkantade öar, ansiktstatuerade män och barbröstade kvinnor, och som eldade på myten om en paradisisk plats. Två polynesiska män hade dessutom lockats att följa med den brittiska världsomseglaren hem till Europa för att visas upp i salongerna som exempel på den ädle vilden. Snart blev polynesiska tapeter högsta mode, samtidigt som romantiska diktsviter, reseskildringar och äventyrsromaner med söderhavstema såldes som smör. På 1890-talet så besökte Paul Gauguin Tahiti. Också han avbildade fascinerat halvnakna män och kvinnor i ett ångande, prunkande tropiskt landskap. Strax därefter blev öarna i Melanesien dessutom dubbade till det idealiska laboratoriet för fältstudier i socialantropologi, en vetenskap som föddes med den polsk-brittiske Bronislaw Malinowskis rapporter från Trobriandöarna. Ett perspektiv på den extrema exotiseringen och idylliseringen får man genom att betänka vad det var för värld som européerna hade skapat för sig själva på hemmaplan, där himlarna förmörkades av grå kolrök från fabriksskorstenar och ånglok. Den västerländska föreställningen om Oceanien som en del av världen som är praktiskt taget tom och som man därför kan göra nästan vad som helst med blev tydlig också efter andra världskriget. Då evakuerade USA och Frankrike invånare från bland andra Marshallöarna och Mururoa för att provspränga sina atombomber. Bomberna och migrationen har krympt öbefolkningarna. Mer än en tredjedel av alla polynesier bor idag i framförallt Australien och Nya Zeeland, men också i USA och i viss mån även i Europa. Med tiden har känslan av hemlängtan bleknat något. I litteraturen kan man se hur öborna börjat rota sig i sina nya länder. Ett exempel på denna fastlandifiering är den samoanska författaren, poeten och dramatikern Albert Tuapepe Wendt. I sina tidiga böcker skildrade han korruption och vanstyre på öarna, såväl som det utanförskap som många som emigrerat kände. Men från 90-talet och framåt så handlar hans texter allt mer om ömigranter som funnit sig till rätta och etablerat sig i sina nya hemländer. Det betyder ju inte att det direkt ges ut en massa filgod litteratur i Stilla havet. Förutom internationella bestsellers som Whale Rider, som skildrar maoriernas utanförskap, finns Bookerprisvinnaren Carrie Humes Benfolket från 1985. I den berättar hon med ett poetiskt språk om allt från social vilsenhet till spruckna familjer och våld i nära relationer. Ganska långt, kan man säga, från Rousseaus ädla vilde och Gauguins frodiga paradis.
Det sa författaren och resejournalisten Per J. Andersson. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2022.